Vad är en församling för någonting? Och vad skiljer en kristen gemenskap från andra gemenskaper? Vi är inne i den fjärde söndagen där vi talar över första Johannesbrevet och har temat sann gemenskap. Och vi har varit inne på det att den sanna gemenskapen är ju framförallt Gud. Och Gud själv är en gemenskap mellan Fader, Son och Helig Ande. Men vi som är hans barn, som tror på honom, tagit emot honom, vi får tillsammans vara en del av den här gemenskapen. Vi är inbjudna att vara med i den sanna gemenskapen. Men det är gemenskap som Gud sätter förutsättningarna för, villkoren för. Och det är en gemenskap som är präglad av vem han är. De två första gångerna talade Sara Torstensson över kapitel 1 till kapitel 2. Och pratade om förutsättningar för sann gemenskap och om hot, som faror som hotar sann gemenskap. Och med start från förra söndagen så går jag igenom kapitel 3, vers 1, kapitel 5, vers 5. Och talar om kännetecken för sann gemenskap. Och förra veckan så talade jag över ett kännetecken, och det är att i den sanna gemenskapen så får synden mindre utrymme. Och vi helgas för att bli mer lika Gud och Jesus. Och idag ska jag gå igenom två kännetecken på sann gemenskap. Och vi hittar dem bland annat i kapitel 3 och vers 23. Jag ska snart läsa det, men där förklarar Johannes vad han menar med Guds bud. Och Guds bud är någonting, eller budorden eller buden, är något som Johannes återkommit till i sitt brev. Och det knyts olika saker till budet, bland annat löften om bönesvar. Det är också talat om, men han säger bland annat att vi förstår att vi lärt känna Jesus när vi håller hans bud. Han säger att de här buden är inte tunga. Men vad är det han syftar på? Vad är det för bud? Är det 10 Guds bud eller vad är det för bud? Ja, han säger det själv i bland annat det som jag strax ska gå in på, kapitel 3, vers 23. Men han säger också det i kapitel 4, vers 21. Då säger han så här: detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Och så kommer vi då till kapitel 3, vers 23, där det finns ett tillägg. Och de här två sakerna tänker jag är kännetecken på sann gemenskap som jag kommer att tala om idag. Då säger Johannes så här: och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Så här ser jag två kännetecken på sann gemenskap. Det är att den sanna gemenskapen är en kärleksfull gemenskap och en Jesus-troende gemenskap. Och det är det här som vi kommer titta på idag. Så låt oss slå upp första Johannesbrevet kapitel 3. Och det kommer inte komma upp på skärmen här, utan som vi har gjort innan så vill vi uppmuntra till att själv slå upp och läsa. Det finns biblar i bänkarna, du kanske har med en egen pappersbibel eller på telefonen. Så får du gärna slå upp det och ha det uppslaget. Jag kommer röra mig i kapitel 3 och lite i kapitel 5. Så det vi börjar med är kapitel 3, vers 10-15. Då står det så här: så blir det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens. Den som handlar orättfärdigt tillhör inte Gud, ej heller den som inte älskar sin broder. Ty detta är budskapet som ni har hört alltifrån början, att vi ska älska varandra. Vi ska inte likna Kain som var den ondes barn och slog ihjäl sin bror. Varför slog han ihjäl honom? Därför hans gärningar var onda medan broderns var rättfärdiga. Bröder, bli inte förvånad om världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare. Och ni vet att ingen mördare bär evigt liv inom sig. Så vi började här och tala om kännetecknet att vara en kärleksfull gemenskap. Och liksom förra veckan när vi läste Johannes ord om synd, så är det ord som man studsar lite kring. Det är svårsmälta ord, det är ganska tuffa och starka ord på något sätt. Men det verkar som att Gud förväntar sig att hans barn, hans folk ska älska varandra. Och Johannes, han återkommer till det på flera ställen i brevet, så det verkar vara viktigt för honom. Men vad innebär det då att älska varandra? Vad är kärlek? Ja, vi lever i en tid då det kan förvirra lite grann, för att vår tid kan ha lite ett annat sätt att se på kärlek. I vår tid så är kärlek mycket en känsla. Det är kopplat mycket till till förälskelse, till den erotiska kärleken. Att älska kan ju ha andra innebörder än vad kanske Bibeln talar om. Det kan även vara så att kändisar talar om om jag fick så mycket kärlek av publiken, och då menar man en publik som ger mycket gillande och uppskattar deras musik eller vad det är. Eller kan man tala om kärlek på sociala medier, att jag fick så mycket kärlek, och man menar att man fick beröm och positiva ord och inte massa kritik. Men vad menar Johannes med kärlek? Vad menar Johannes med att älska varandra? Jo, han ger tre exempel i de här verserna vi har läst, och sen verserna som kom efter som vi ska läsa sen. Men det första exemplet han ger är ett negativt exempel. Han anknyter till berättelsen i första Mosebok kapitel 4 om Kain och Abel. Hur Kain hatade sin broder, eller hur Kain slog ihjäl sin broder Abel. Och han säger att den som hatar sin broder är en mördare. Så här verkar han visa liksom kontrasten till kärlek. Hat och mord är en kontrast till kärlek. Om vi älskar varandra så mördar vi inte varandra, vi hatar inte varandra. Och det är ju självklart för oss. Jag tror det är få som känner sig som en mördare. Men vet du, vi kan slå ihjäl varandra på andra sätt också. Inte minst genom gräl och oenighet. Jag tänker bland annat på Galaterbrevet kapitel 5, vers 13-15. Där Paulus talar till en församling i oenighet på något sätt. Där han talar om att de ska tjäna varandra i kärlek. Och sen säger han så här: hela lagen sammanfattas i detta enda bud: du ska älska din nästa som dig själv. Och sen säger han någonting som jag tror ska förstås bildligt framför allt. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Det finns väl inget som kan ta död på glädje, på kreativitet, på frid som gräl och oenighet. Och det här är inte ett uttryck för kärlek, utan tvärtom, enligt Paulus, enligt Johannes. Men nu behöver vi ett positivt exempel på vad innebär det att älska varandra. Och då ska vi läsa vers 16 i kapitel 3 i första Johannesbrevet. Då säger Johannes så här: genom att Jesus gav sitt liv har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Jesus lyfts fram som det största exemplet på vad det innebär att älska. Han gav sitt liv. Och genom det så har vi fått lära känna kärleken. Vad kärlek är för någonting. Han gav sitt liv. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. För våra trossyskon, säger Johannes. Så det handlar om att ge sig själv på något sätt. Men vad innebär det då? Konkret, ja men här hjälper Johannes oss med ett konkret exempel på vad det innebär att ge sig själv för bröderna, vad det innebär att älska varandra. Så säger han så här i vers 17. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Och den här texten utmanar oss, ja men vad gör vi när ett trossyskon lider nöd? Hjälper vi den? Om vi hjälper ett trossyskon som är i nöd, ja men då visar vi kärlek. Då ger vi vårt liv för den på något sätt. Och så sammanfattar han det här med att älska varandra genom att säga så här i vers 18, läser vi kapitel 3. Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Att älska någon är inte bara att säga tomma ord, jag älskar dig, utan det är någonting vi visar, det är någonting vi gör, det är någonting som sker i handling. Det handlar om hur vi behandlar varandra. Att älska varandra, att älska sina trossyskon handlar om hur vi är mot varandra. Hur beter vi oss mot varandra? Gör vi det likt Jesus som gav sitt liv? Gör vi det likt Jesus som bad, Herre förlåt dem. De vet inte vad de gör när han plågades. När han blev illa behandlad så förlät han. Hur gör vi? Hur visar vi kärlek till varandra? För det är någonting som visar sig. Inte i första hand någonting vi känner. Som vår tid ofta lyfter fram. Men jag tror vi alla kan känna att vi kommer till korta med det här med kärlek. Men hur får man då kärlek till varandra? Och varför kan Johannes förvänta sig att vi ska älska varandra? Det kommer han till i kapitel 4. Så vi ska titta på det. Där finns det åtminstone två anledningar och förutsättningar för detta. Det ena är vad Gud har gjort genom Jesus för vår skull. Och det andra är vem Gud är i sig själv. Och då tänker jag att vi ska läsa från vers 9 till 10, kapitel 7, eller vers 7 till 8 kommer vi ta sen. Jag behöver strukturera upp det lite här, men jag gör det lite tematiskt. Men vers 9 till 10 i kapitel 4 ska vi läsa. Då säger Johannes så här. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Och så blir då den naturliga följden uppmaningen sen i vers 11. Om Gud har älskat oss så, då kommer förväntan då, måste också vi älska varandra. Och så kan vi hoppa till vers 19. Så säger han, vi älskar därför att han först älskade oss. Vad är det som kommer först? Jo, det är Guds kärlek till oss. Han har redan älskat oss så mycket. Han har redan bevisat det på korset. Att han gav sitt liv för våran skull. Han led för vår skull. Han har bevisat sin kärlek till oss. Och att få ta emot den här kärleken. Låta den kärleken få sjunka in i våra hjärtan. Och fördjupas. Den hjälper oss att älska Gud. Men också älska varandra. Och om vi har svårt att älska, då behöver vi på nytt få uppleva den här kärleken. Vi på nytt behöver påminnas vad han har gjort för oss. Och det behöver få sjunka in i våra hjärtan. Sen kanske du är här som på något sätt kanske känner en ängslighet. Kanske en rädsla. hur är det med mitt liv egentligen? Jag menar, du känner Jesus, du ber om förlåtelse, men ändå känner du kanske inte riktigt förlåten. Du kanske känner skam, du kanske känner fördömelse, kanske undrar om jag dör nu, vad kommer hända? Du ber om förlåtelse, du inbjuder Gud i ditt liv och ändå känner du så. Då säger Johannes så här i vers 17-18. Låt oss läsa det i kapitel 4. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådan är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Som du känner den här rädslan för straff, den här ängsligheten, då behöver du få möta Guds kärlek och förstå hur mycket han älskar dig. Och jag tror också att om den här kärleken får sjunka in, så behöver vi inte heller vara så ängsliga när det gäller varandras synder heller. Och vad som kommer att hända. Var så ängsliga för den har synd och den har synd. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Det behöver inte vara rädsla som motiverar oss, utan kärlek. Så en anledning och förutsättning är att få ta emot liksom Guds kärlek och att han har älskat oss först. Vad han har gjort för oss. En annan anledning och förutsättning för att älska varandra ser vi i vem Gud är. Och då hoppar vi tillbaka till vers 7-8 i kapitel 4. Då säger Johannes så här. Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Och vers 16, kapitel 4. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Alltså Johannes menar att kärleken är från Gud. Gud är kärlekens källa och ursprung. Johannes kärleken personifierad, han är kärlek. Han är kärlek till sitt väsen. Och om vi är en del av den gemenskapen mellan Fader, Son och Helige Ande, så är det också naturligt att vi älskar andra. När vi umgås med kärlekens källa, så är det också naturligt att vi också smittas av den kärleken. Så låt oss ha kontakt med kärlekens Gud. Låt oss ha gemenskap med honom. Det hjälper oss också att älska. Och om du säger att du känner Gud, ja, då är det också naturligt att du älskar människor. Du älskar dina trossyskon. Så den sanna gemenskapen är en kärleksfull gemenskap. Men den är också någonting annat. Den är en Jesus-troende gemenskap. Vi har ju redan läst i kapitel 3, vers 23, att Guds bud är att vi ska älska varandra och tro på Jesus. Inte bara älska varandra, eller inte bara tro på Jesus. Älska varandra och tro på Jesus. Och i kapitel 4, vers 2-3, jag kommer inte läsa det, Sara var inne på det i sina predikningar, men där står det att Guds ande erkänner att Jesus kommit i mänsklig gestalt. Antikrist ande förnekar detta. I kapitel 5, vers 1-5, där ska vi läsa däremot. Kapitel 5, vers 1-5 i första Johannesbrevet. Då står det så här. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och den som älskar fadern älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Ty detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga. Eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Och så kommer det. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Den sanna gemenskapen är en Jesus-troende gemenskap. Den sanna gemenskapen, den kristna gemenskapen, det är inte bara en diakonal verksamhet, en biståndsorganisation där vi visar kärlek till varandra och andra. Inte heller är det bara en förening som alla andra eller en fritidsklubb. Inte heller är det som en världsåskådning, som en trosuppfattning som alla andra. Vi lever i en intressant tid då det här med Jesus och kristen tro är lite mer respekterat. Det finns ungdomsbarometern ger lite indikation hur det kan vara hos unga. Att Jesus är den stora influensen och intressant. Men det finns också andra trender. Att fler och fler kallar sig för kulturkristna. Till och med den kanske största fienden på ett sätt mot kristen tro som verkligen har häcklat kristna i lång tid. Richard Dawkins, som är liksom urateisten, han kallar sig själv för kulturkristen. Ja, sanningsanspråken, nej men det är bara nonsens enligt honom. Men etiken, den gillar han. Och om man får välja mellan det muslimska laget och kristna laget, ja, men då väljer han det kristna alla gånger. Och då pratar han om kulturen. Men är det så att kristen tro bara kan reduceras till etik och en kultur? Eller är det inte så att kristen tro faktiskt har ganska stora sanningsanspråk? De kanske inte vi kan koppla bort så enkelt. I islam så är Jesus en stor profet. Jag kanske till och med syndfri. Om man frågar en del muslimer så skulle de nog säga att Jesus är en av de största profeterna. Mohammed är nog större, men Jesus är en av de största. Men Jesus, han är ju inte Guds son. Han dog inte på korset. I vissa kretsar i nyandlighet så kan man prata om med kristna begrepp. Man kan till och med kanske kalla sig för kristen. Man kan tycka väldigt bra om Jesus. Men Jesus är ju inte den enda auktoriteten eller läraren. Det finns ju många andra. Men hur ska vi då tänka kring det här med Johannes evangeliet där Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Kan man bara säga att Jesus är en av många i en kristen gemenskap? Hur ska vi tänka? Sen har vi Jehovas vittne som ett exempel. Jag hade några grannar som var Jehovas vittne och ibland så kom det några och knackade på hemma hos oss och ville prata om sin tro. Och en gång blev jag förvånad för det var en kvinna där som sa att Jesus är Guds son. Jag tänkte att men Jehovas vittne tänker väl inte att Jesus är Guds son, men det tänker de. Men sen har jag förstått, han är ju inte Gud, men han är ju Guds son. Så vad är det som skiljer kristen tro, kristen gemenskap från andra gemenskaper, andra trosuppfattningar, andra världsåskådningar? Jag skulle säga det är tron på Jesus, det är förståelsen av honom. Förutom det jag redan har läst, så första versen i första Johannesbrevet, alltså kapitel 1, vers 1. Så säger Johannes att den som var till från begynnelsen, och så syftar han på livets ord, alltså på Jesus. Och det här är ju förmodligen anspelningar på första eller på Johannes evangeliet kapitel 1 vers 1 där Johannes lyfter fram Jesus som att han var med från begynnelsen och att han är Gud. Och att Jesus likställs med Gud ser vi även lite grann i första Johannesbrevet. För när jag förberett här, det är lite svårt faktiskt att veta, syftade där han syftade på Gud eller syftade på Jesus? Det är lite otydligt. Och det är nog för att Johannes kopplar ihop Gud och Jesus så pass mycket. Vi ska titta på en vers här som faktiskt är lite förvirrande. I den näst sista versen i första Johannesbrevet, så kapitel 5, vers 20. Ja, vad ska man säga om den här? Så här skriver Johannes. Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så vi kan känna den sanne. Det syftar nog på Gud, den sanne. Vi lever i den sanne, i hans son, Jesus Kristus. Nu verkar det syfta på Jesus. Och sen, han, alltså Jesus, är den sanne guden och det eviga livet. Vilka anspråk! Jesus är den sanne guden och det eviga livet. På Johannes tid så var gnosticismen det som hotade församlingens tilltro till Jesus och den rätta förståelsen av honom. Idag är det andra krafter. Men låt oss inte tappa vår tilltro till Jesus. Låt oss ha en hög bekännelse av vem han är. Och låt honom får vara centrum i våra liv och i vår gemenskap och församling. Innan jag avslutar så vill jag knyta ihop säcken lite när det gäller de här två söndagarna jag har talat om kännetecken för sann gemenskap. Nu har vi då talat om tre kännetecken för sann gemenskap. Det är församlingen som är syndfattig gemenskap, kärleksfull gemenskap och Jesus troende gemenskap. Och jag tror att det är viktigt att vi som församling kan hålla ihop alla dessa. Vi behöver alla låta, vi behöver alla liksom hjälpas åt att vandra i helgelsen, att lämna vår synd till Gud, att omvända oss, att hålla Jesus tron högt, ha den rätta läran, men samtidigt älska varandra. Och inte döma ut människor som brottas med synd. Att ha nådefulla ögon. Att inte döma ut människor som har en annan teologi än vad vi tror är rätt. Utan att vi kan ändå älska. Man kan hålla ihop detta. Och jag är bekymrad att vi i vår tids kyrkor så sätter vi en motsättning mellan nåd och kärlek och sanning. Och liksom spela ut de här mot varandra och vi kanske sätter oss mycket i ett av de här. Och sen så försöker vi spela ut de andra som kanske är mycket i det andra perspektivet. Att vi spelar ut nitälskan för Bibelns lära och att vi lever efter den mot den som brinner för att kyrkan ska få vara en kärleksfull gemenskap där alla är välkomna. Där man älskad för den man är. Där man får komma som man är. Mina vänner, det behöver inte vara en motsättning. Tanken är att det här ska få gå hand i hand. Det ser vi i första Johannesbrevet. Johannes håller ihop detta tätt. Johannes evangeliet så säger Johannes att Jesus var både nåd och sanning. Jesus kunde hålla ihop detta i sitt liv. I Uppenbarelseboken skriver Johannes Jesu ord till församlingen Efesos. Där får de beröm för att de gör upp med falsk lära och syndigt beteende. Men de får samtidigt kritik för att de övergivit den första kärleken. Ja, det är till Gud, men jag tror sammanhanget framförallt talar om att det är den första kärleken till varandra. Den kärleken man hade den första tiden. Om man läser i Efesierbrevet så får de beröm för att de har kärlek till alla de heliga. Här har de tappat den kärleken. Jesus förväntade sig båda. Både sanning och kärlek. För det är så att sanning utan kärlek blir hård och dömande. Men kärlek utan sanning den blir flummig, relativistisk, godtycklig och är inte grundad i Jesus och Bibeln. Men vad händer om sanning och kärlek förenas? Då blir den Jesuslik. Jag tänker att det är först då när vi kan förena detta Det först då en församling på allvar kan se människor omvända sig från sin synd, få befrielse, lära känna honom, få bli mer lika Jesus, och då kan vi på allvar också älska varandra fullt ut. Jag ska avsluta med en berättelse. Du kanske har hört den. Det finns i många versioner. Det här är min version. Det var berättelsen om solen och vinden som skulle försöka få av en man hans kläder så han skulle gå och bada. Och vinden började och hade strategin att blåsa så mycket så att kläderna flög av. Men vad hände? När vinden försökte slita av kläderna så höll ju faktiskt mannen hårdare och hårdare om sina kläder. Och vinden fick inte av kläderna. Sen var det solens tur. Solen värmde och mannen tog frivilligt av kläderna och gick och badade. Så är kärleken. Kärleken värmer av syndens kläder så människor frivilligt går dopets bad eller rena sig från sina synder. Men om vi ska tvinga av synden, om vi ska dunka den sanningen i huvudet på dem och döma människor, ja, men då finns ju risken att de faktiskt håller hårdare om syndens kläder. Nej, kärlek behöver älskas bort. Det är nog det mest effektiva, och jag tror att det är Jesus sätt och det är Bibelns sätt. Det betyder ju inte att vi inte kan behöva tillrättavisa ibland. Absolut. Behöva säga sanningar som finns i Bibeln, men vi behöver göra det i kärlek. Vi behöver göra det på rätt sätt. Vi behöver göra det med ödmjukhet. Och tänka, vad är det bäst för den här personen? Hur tar den emot det bäst? Så låt oss älska varandra. Låt oss hålla ihop nåd, kärlek och sanning. Låt oss be. Tack Herre för att du är vår stora förebild. Du som är kärlek, du som är sanning, du som är nåd. Hjälp oss att ha dig som den stora förebilden. Fyll oss med din kärlek just nu. Låt det få överflöda. Fyll oss med din kärlek så att vi kan älska varandra. Vi kan älska dig, vi kan älska världen. Hjälp oss att hålla ihop nåd, kärlek och sanning. Hjälp oss att hålla tron på dig högt. Hjälp oss att hålla läran, Bibelns lära högt. Hjälp oss att hålla, få vara en gemenskap där vi faktiskt vill bli lika dig så mycket som möjligt. Men hjälp oss samtidigt att inte tappa kärleken, utan samtidigt älska varandra och älska andra. Hjälp oss med det. Du ser om det är någon person som känner igen sig särskilt i något. Jag ber att du ska få möta den personen i det. Kanske den som inte känner sig älskad. Kanske känner sig förkastad, dömd. Jag ber att du ska få fylla den personen med din kärlek. Kärleken som fördriver rädsla. I Jesu namn. Amen.